allihopa, välkomna till avsnitt 408 av Ångestpodden.
Hej på er!
Först så vill vi be om ursäkt för avsnittet som släpptes förra veckan. Det känns som att det landade väldigt fel, framförallt hos personer som själva har en autismdiagnos. Och vi är, alltså jag är så ledsen för det.
Ja, alltså det blev faktiskt superfel, ärligt talat. Och vi har gjort fel och vi är inte sena med att erkänna det. Och har därför raderat det avsnittet för att vi kände att även om det för oss var en intressant diskussion där och då, så har det avsnittet, det verkar ha gjort mycket, mycket mer skada än nytta, och då är det inte värt för oss att ha det.
Nej, men exakt. Och vi liksom, vi har gjort Ångestpodden i över 7 år och ibland blir det fel. Alltså det är ju jättemänskligt, vad man än jobbar med, vad man än gör, och jag försöker bara så här landa i det, och jag hoppas att de flesta som lyssnar på oss vet att intuitionen är att lära sig om saker, att bjuda in olika gäster, få olika perspektiv, och ibland kommer det att bli fel. Det var definitivt inte sista gången det blir jäkligt fel.
Liksom. Nej, precis. Det är ju bara mänskligt, och det säger vi inte som en bortförklaring. Det tror jag att både du och jag måste säga högt för oss själva, för att jag tycker att det är superjobbigt när jag gör fel.
Alltså, gud,
och jag tycker det är jättejobbigt att jag har gjort folk ledsna och uppgivna när jag egentligen bara vill sprida kunskap och obviously inte har lyckats göra det.
Nej, men precis. Och jag vet att Lars också är jätteledsen för att det landade så här fel.
Ja, och han var helt med på att radera avsnittet. Ja. Så att ja, nu behöver det inte bli någon mer skada skedd av det, men vi vill i alla fall be om ursäkt och förklara varför det inte finns något avsnitt 407 i vårt flöde.
Nej. Hur mår du?
I övrigt så mår jag en bra. Alltså det är liksom mycket nu, privat och liksom i podden, eller mycket som händer nu framöver, och att vi ju föreläser mycket mer än vad vi har gjort senaste året. Den här hösten är väldigt mycket föreläsningar, vilket är svinkul, men man glömmer också bort, för vi har typ bara så en föreläsning i Stockholm, alla andra är runt omkring Sverige, och då försvinner väldigt mycket tid. Det har stressat mig jävligt.
Ja, men verkligen. Och så här, vi jobbar ju med vår traditionsenliga poddserie. Mm. Idag var första gången jag kände att så här, den kommer bli så bra att jag fick gåshud.
Ja. Samtidigt som jag kände typ så här, vi har inte jobbat med det någonting ännu.
Alltså, nej, men det kommer ju.
Ja, jag vet, men då blir jag stressad av det med.
Jag vet. Men privat mår jag verkligen inte bra. Jag mår skit. Alltså idag var en sån dag där jag bara så, jag tycker livet är skitjobbigt.
Ja.
Och så påminner jag mig själv om att det är det och så. Och igår, det gjorde så stort intryck på mig, för vi var ju hos Mind igår. Vi är ambassadörer för Mind. Och igår så var vi hos Mind en hel dag och fick liksom träffa de andra ambassadörerna. Vi fick sitta med i självmordslinjen. Vilket var bland det starkaste jag har varit med om, tror jag.
Det visar att jag är med i chatten, ska jag säga. Så vi satt ju inte med i något telefonsamtal. Nej. För det måste man ju vara utbildad för.
Ja, det var inte vi som skrev, utan vi satt med en, eller en volontär.
Liksom. Vi praoade, skulle man kunna säga. Men det var helt, alltså det var helt jävla otroligt. Alltså du vet, jag var helt mör igår när jag kom hem. Jag för att jag bara så här, alltså det är klart att jag har vetat om att självmordslinjen finns. Det har jag ju tjatat om sen vi typ startade Ångestpodden, och eftersom vi också är ambassadörer för Mind så vet jag ju om deras dagliga arbete. Men att typ se det med egna ögon och se så att nu är det någon mer som vill in i chatten, och så avslutades en chatt, nu är det en ny som vill in i chatten, och att man bara också vet att det pågår samtal där hela tiden.
Exakt.
Och vilken jävla skillnad det här medmänskliga samtalet gör.
Ja.
Och att vi också lärde oss hur man liksom, ja, men hur man som människa tror att man alltid måste komma med så mycket lösningar.
Detta tror jag vi kommer få med oss framåt i podden mycket.
Verkligen, och alltså även i mitt privatliv.
Ja, framförallt kanske.
Så alltså, passa er för att lära känna mig nu, för jag är så mina expert på hur jag ska gräva ur saker ur er.
Nej, men mina befintliga vänskapsrelationer.
Ja, det var jättemycket.
Ni kommer älska att prata med mig nu mer.
Ja, jag hoppas det.
Det är ju en speciell helg vi har framför oss.
Ja.
Det är ju en speciell helg.
Ja, det är ju Alla helgons dag på lördag. Egentligen idag när vi spelar in det här, tisdag, så är det Alla helgona dagen.
Okej.
Men
man
ju
säger ju så, Alla helgona. Alltså,
precis, det är ju den här veckan liksom.
Ja, och det är ju liksom en tid då man Eller i alla fall jag tänker alltså, så här, man går till grav, till gravar, man går till man tänder ljus, man minns dem som man saknar liksom. Mm. Jag kommer ju gå till min fastes grav till exempel och tända ett ljus.
Ja, men är det någon gång man liksom pratar lite grann i alla fall om döden, så är det ju ändå den här helgen.
Ja, exakt. Och det här med att prata om döden, att prata om sorg, att prata om personer vi har mist, inte helt lätt.
Nej. Och det är någonting som man, nej men jag vet inte, man är typ rädd för att ta ordet död i sin mun.
Så vi kommer nu till undsättning. Eller ja, vi och vi. Forskaren Rakel Eklund, ja, som har gästat Ångestpodden.
Yes, och idag pratar vi alltså med Rakel om hur man ska prata om döden, hur man pratar om döden med barn.
Hur vi pratar om sorg.
Hur man ska hantera sorg inom typ familjer, eller ska och ska, men hur man kanske borde hantera det för att det ska bli lite lättare för alla.
Ja, alltså Rakel har ju ägnat sin egen forskning åt just sorg och främst gällande barnfamiljer där en familjemedlem ska dö eller har dött.
Mm.
Men vi pratar ju också om att så här, men vad är det som gör de här samtalen så svåra?
Och också att så mycket forskning alltid baseras på vuxna. Mm, alltså, men barn hanterar ju kanske saker på ett helt annat sätt. Ofta är det också så att barn faktiskt är de som kanske vill eller har frågor om döden, men då förklär man som vuxen det genom att prata om det på ett annat sätt, typ den har kommit till himlen eller den har somnat in eller gått vidare. Ja, vi kommer prata mer om det här
gått i avsnittet.
Ja, precis.
Ja, men jag kan också lova en sak, och det är att vi kommer skratta mycket i det här avsnittet om döden.
Nej, men så Rakel är en helt otrolig person.
Ja, alltså knäck extra som komiker. Alltså, ja, hon har typ liksom den nerven.
Ja, verkligen.
Ja, ja, vi ska skratta, gråta kanske om man vill, men framförallt ska vi prata om döden. Vi rullar intervjun med Rakel.
Varsågoda! Hej Rakel och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack, så kul att vara här!
Jättefint att ha dig här.
Ja,
ja, vi tyckte det var så fint när du mejlade oss och skrev att så här, men det är alla helgorna och det är många som tänker på döden och sorg, det ska vi prata om idag. Nej, men och jag bara kände, varför har vi inte gjort ett sånt här avsnitt innan?
Mm.
Och så kom du in i vårt liv nu och då var det var menat.
Ja, verkligen. Det var på tiden.
Men du ska få berätta, vem är du?
Ja, jag heter Rakel och i grunden är jag psykiatrisjuksköterska, om man nu ska tänka vem jag är rent yrkesmässigt. Ja. Och sen har jag disputerat och därför har jag då blivit doktor i palliativ vård. Så att jag är både sjuksköterska men då har disputerat och nu jobbar jag heltid med forskning, så jag jobbar inte kliniskt längre.
Mm.
Men jag jobbade som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin i ganska många år. Framförallt med ungdomar som hade problem med ångest, depression och trauman.
Mm.
Och sen när jag skrev min magisteruppsats så tyckte jag att det var så himla kul. Och så märkte jag att ingen annan tyckte att det var lika kul som jag. Och sen så min handledare, ja men du kanske skulle forska. Ska jag forska? Ja, och så började, och så kom det, de utlyste en doktorandtjänst och jag sökte den och fick den. Och då handlade det om ett liksom stödprogram från psykiatrin som man ville prova i palliativ vård, det vill säga vård i livets slut. Och då tänkte jag, ja men visst, det låter ju som en grej för mig. Och så fick jag ägna hela min avhandling åt barnens upplevelse. Och då kunde jag liksom knyta ihop det med min tid på BUP. Så att jag har nog alltid jobbat med barn. Okej, lång historia.
Ja, men det var intressant.
Ja, fan, det var intressant. Och, ja, alltså, vi älskar ju forskare på ett sätt. Alltså, det är så här, vi, ja,
det
alltså,
vet
så jag är liksom så, jag är så fan av dig. Ja.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag visste att jag skulle få den här frågan. För mig är det ju en sak personligen. Alltså, då tänker jag mer på typ hjärtklappning, att det kniper i kroppen. Paniken som kommer, jag blir helt upptagen av mina tankar och så. Och sen har jag ju ett helt annat förhållningssätt till ångest som är liksom mitt kliniska sätt att se på ångest.
Ja,
Och då vet jag ju vad det är. Då vet jag att så här, det här är en flyktrespons, det är till för att jag ska dra ifrån, min kropp försöker rädda mig, det kommer att gå över, jag kommer inte att dö. Så att jag har verkligen två sidor av begreppet ångest.
Mm.
Ja, mitt privata men, och jobbet.
Ja. men som sagt, jag sa ju det att liksom, i helgen är det alla helgorna och ja, men då är det ju ändå för ovanlighetens skull en tid där vi ändå så reflekterar över döden, tänker på dem vi saknar, på dem som har gått bort. Men det är ju liksom inte så ofta vi gör det i vårt samhälle, känns det som. Alltså varför tror du att det är så?
Ja, då tror jag vi får backa tillbaka lite grann i historien. Och nu kommer jag också kanske prata mer om västperspektivet, ja, och kanske Europa och kanske norra Europa och kanske Skandinavien. Ja. Men om man ser på liksom utvecklingen kring hur vi har liksom jobbat med döendet och sen döden och så sorgen som kommer på det, så är det ju så att vi för liksom några hundra år sedan hade mer en liksom syn på vårdandet som var mer religiös. Mm. Prästen kom hem till en, man hade liksom familjen samlad och så, och det hade ju med tidsandan att göra. Och sen i den modernare tiden så kom ju liksom vetenskapen in, liksom hälso- och sjukvården kom in, läkarna kom in, vi började bota saker. Mm. Så då lämnar man det där lite religiösa perspektivet, så gick man helt in i det medicinska perspektivet, och idag lever vi ju i en tid av individualism och att vi alla liksom vill vara autonoma. Jag vill ha min egen beskrivning av mig själv. Det här är min värld, det här är mitt liv. Och då blir ju också döendet, döden och sorgen min. Och då kanske vi inte delar det med så många andra. Vi vet inte hur vi ska göra. Plus att vi lever i en värld där vi idag har ett väldigt hälsofokus. Vad nu det är för någonting. Men någon typ av så här hälsotrend. Så vi ska ju leva ända in i kaklet. Ja. Och då kan vi ju inte prata om döden. Då blir ju det vårt största hot mot att vi bara ska kötta på. Alltså folk bara är helt stressade. Man förlorar kampen mot cancern. Alltså bara det är ju ett väldigt märkligt sätt att se på vår kropp och vårt liv. Och då är det klart att vi inte kan prata om döden och döende och sorg. För det finns inget utrymme. Det är ju slut.
Det här
då
är så intressant.
Alltså det verkligen är så intressant. Men det säger väldigt, väldigt mycket om vår tid, ja, som vi lever i.
Och det är så jag försöker förstå det. Liksom. Sen är ju det en schablon och en teori. Ja. Och det är väl klart att vi fortfarande är religiösa och vi behöver botas. Ja. Och jag menar inte det. Men om man bara tänker på hur vi tuffar på i den här tiden. Och vi kan googla allting själva. Vi kan ta reda på allting själv. Vi behöver inte prästens facit eller läkarens facit. För att vi kan skriva vårt eget facit. För mig är det bäst att göra så här. Och någonstans där tror jag att det ultimata slutet, som ju döden är i alla fall i min värld, liksom, varför ska vi prata om det? Det sabbar ju hela hälsotrenden, hela att vinna mot cancern. Ja, så det finns inget utrymme.
Och så happy go lucky liksom, allt det försvinner. Man ska bara gräva i det hemska.
Ja, alltså det orkar jag inte tänka. Alltså nej, verkligen som du säger, att så här, för jag ska ju maximera mig själv, och då får det inte finnas utrymme för att något ska ta slut.
Nej, men precis. Vad ska vi göra av den tanken? Det är jättejobbigt. Kan jag bara lägga mig ner här. Ska jag ändå dö?
Men du forskar ju som sagt på sorg, och jag har då främst varit inriktad också på barnfamiljer och liksom barnets perspektiv. Hur ser forskningen ut egentligen?
Min avhandling handlade egentligen om tiden innan dödsfallet. Och då intervjuade jag barn om hur det var att vara i den situationen, men också så utvärderade vi ett stödprogram där familjen skulle prata med varandra innan föräldern har dött.
Alltså typ om en förälder då har fått ett cancerbesked, så det är obotlig cancer, du kommer gå bort.
Precis, då prövade vi ett stödprogram där man pratade med varandra i familjen i olika konstellationer, och sen hade man ett familjesamtal. Och då intervjuade jag barnen efter de hade fått det här stödprogrammet om hur det var. Men då får man ju också höra hur det är att leva med en förälder som har en svår sjukdom eller livshotande sjukdom. Och det finns ju forskning på det här sen innan. Jag är absolut inte först eller så. Men jag skulle säga att jag gjorde då, kopplade ihop det till att barnkonventionen blev ju lag i Sverige i samma veva som jag höll på med det här. Så jag blev ju liksom sjukt upptagen av att se på barns delaktighet och barns rättigheter som närstående. För närstående är ju en grupp vi glömmer bort.
Ja.
Ganska ofta ser vi den som är sjuk. Det kanske också har med det här individualistiska samhället.
Ja, precis.
Men den här familjen runt omkring, eller vänner runt omkring.
Gruppen är väck. Liksom.
Precis. Ja. Och nu har jag då lämnat det där lite grann med den palliativa vården, alltså det vill säga vård i livets sista tid. Och nu är jag mer inne på efterförlusten. Och titta på, nu har vi haft ett stort projekt om föräldrar, men nu ska vi precis starta igång ett nytt projekt om barn som har mist en familjemedlem, antingen då föräldrar eller syskon. Och det är samma sak där, det finns, vi mäter, vi använder skattningsskalor och vi tar reda på, men de här skattningsskalorna för sorg och barn, de utgår från vuxna frågeformulär, vuxna frågeställningar, och sen skriver vi om så att barn ska förstå frågorna. Så att nu har vi börjat fundera på vad skulle hända om vi pratade med barnen om hur de har det, och Och för vi vet inte om det vi faktiskt mäter är sorg hos barn eller trauma hos barn. Nej. Eftersom vi baserar det på vuxendata. Så att jag har liksom blivit helt besatt av den här tanken, och det är en snårig tanke som jag är i. Men där är jag och håller på. Så det finns, men det handlar om hur man formulerar det.
Ja.
Liksom. Ja, och sen råkade jag snöa in på sorg då. Men det här är säkert att mäta liksom barns ångest och depression också.
Ja,
att,
precis.
Att vi har byggt upp det utifrån en vuxenkultur.
Gud vad konstigt.
Vuxna är normen.
Ja, ja, precis. Ja, precis. Och så, och då kan man väl ändå se det som att det skulle faktiskt gå stick i stäv med barnkonventionen och precis. Barnens perspektiv och barnens precis. Rättighet till. Det här är så intressant. Ja. Men när du mejlade oss så skrev du att du utgår från ett psykosocialt perspektiv. Mm. Vad innebär det?
Ja, jag är ju sjuksköterska i grunden, så att jag är inte läkare och jag är inte psykolog. Mm. Och det är som på något sätt, som sjuksköterska ser man ju till hela människan på något vis. Till liksom både det mentala och det fysiska. Men jag har liksom, eftersom jag då är psykiatrisjuksköterska, har jag liksom hamnat i den mentala biten, alltså hur vi mår psykiskt. Men jag är inte psykolog, så jag utvärderar inte med de där skattningsskalorna, och jag är inte läkare, så att jag ger inga piller. Utan jag tittar liksom på hur vi är som människor i en social kontext. Alltså hur vi formas av andra, och hur det blir och hur vi mår i relation till andra i den här familjen då till exempel, eller vänskapsrelationer och sorg och så. Så att det psykosociala har att göra med hur man mår mentalt eller psykiskt, och också då i kombination med sin omvärld skulle jag säga. Ja. Alltså att man tänker att vi är i en social miljö och hur vi förhåller oss till den.
Men det känns ju som att liksom vi i vårt samhälle skyddar barn generellt från, alltså egentligen allt ledande, men framförallt kanske sorg och döden. Mm. Man tar ju liksom oftast inte med barn till begravningar till exempel, om man vill skydda dem från allt sånt. Mm. Hur ska man egentligen prata om döden med barn?
Mm. Det, precis, och en tanke jag har kring att det är så här, att vi håller på så här, tror att vi skyddar barnen, det är därför att vi själva är så rädda. Vi vuxna har ju liksom dödsångest, många av oss tycker att det är jättejobbigt, och kanske folk som lyssnar på det här avsnittet känner, oh, vet inte om jag vill lyssna på det här avsnittet, det är jobbigt att jag måste dela med döden.
Ska vi påminna om den skiten?
Ja, oh no. Och där har jag märkt när jag har intervjuat barn mellan 6 och 19 år, att det är ju vi vuxna som har ångest och vi lägger på den på barn, och de yngre barnen framförallt. Det händer ju något i tonåren och när man börjar fundera på existentiella frågor, kanske lite prepubertalt, så här 12 år. Men innan det så är man ganska nyfiken och öppen för vad är det som händer. Om det dör ett djur till exempel, om man hittar en död geting, så här, varför har den dött, kommer den tillbaka, om jag ger den mat kommer den att vakna, vad betyder att vara borta för alltid? Det är helt rimliga frågor att ställa som vi vuxna bara, nej.
Ja,
för att jag kommer snart varna getingen, jag vill inte ta i det här. Och då lägger vi på det på barnen, så då tror vi att vi skyddar dem genom att inte prata om det. Medan vi egentligen kanske borde fråga barnet, vad händer när vi dör? Vad tror du?
Exakt.
Ja. Och så kan vi kanske ha ett litet samtal som vi sitter här och samtalar nu. Precis. Det är helt ofarligt. Och vet man inte, om barnet ställer en fråga typ, vad händer när man dör? Och jag inte vet, för det vet vi ju inte. Då säger man, jag vet inte.
Och det är okej.
Och det är okej. Och det kan inte hända något.
Nej.
Mer än att man kanske lär sig något av att man börjar prata om det.
Ja. Wow.
Och det är ju samma med att vi håller på med metaforer också när vi pratar med barn.
Ja.
Att vi säger att man har somnat in eller gått bort.
Och det kan det använder verkligen jag nu innan.
Min dödsångest är triggad av att jag säger död. Så jag är så, gå bort.
Och säger man det till ett barn, att någon har gått bort, då kanske barnet tror att den kommer tillbaka. Eller varför fick inte jag följa med? Och om man har somnat in och aldrig mer kommer tillbaka, då kanske jag aldrig vågar somna. För då kanske jag försvinner och aldrig mer kommer tillbaka.
Men skulle du säga att det är, alltså, är det fortfarande så att man inte tar med barn på begravningar?
Ja, men det gör man nog mer och mer. Det var liksom en period, om vi tittar tillbaka på de här tre stadierna jag hade med det religiösa och läkaren och nutiden, så skulle jag säga att det var mer läkartiden när det liksom blev så här kliniskt, och då tog man bort barnen från liksom, då fick ju barn inte ha föräldrar på sjuk sjukhuset när man låg inne som barn och var sjuk, fick föräldrarna inte vara där. Så att jag menar, det har hänt mycket här i tiden. Och jag tror barn får vara med, och jag har också fina historier från de här intervjuerna hur barnen har varit med och planerat begravningar. Om den döda mamman älskar en särskild färg, då ska alla klä sig i den färgen, tycker barnet, då gör man så. Så att det har ju hänt någonting. Det är bara att jag tror inte vi har ord för det, eller att vi riktigt vet. Alltså jag tror att vi är i ett nytt skede liksom. Och där vi nog vill inkludera barn, och vi fattar att vi borde, men vi vet inte hur.
Det är sant. Alltså jag skulle precis säga att det känns som att vi kanske vill, men vi är så jävla rädda och så här, hur gör vi då detta rent konkret?
Ja, man är så rädd att så här, göra fel, och att man då typ ska så plantera något slags trauma i barnet typ bara genom att prata om det.
Ja, men alltså, tänk sen när någon dör så har ingen pratat om att döden finns. Eller sorg, eller att man får vara ledsen, att det är okej att vara ledsen när man saknar. Om man aldrig får lära sig det, tänk då om man är typ 25, är med om döden första gången och bara, vad är det här för
avgrundskänsla? Vilken jävla käftsmäll det är.
För det är ju inte ett lätt, alltså det är inte lätt att vara i sorg, men därför tänker jag att vi behöver träna.
Ja, och det kommer ju vara en oundviklig del av livet.
Det är en oundviklig del av livet, det är ju så det är. Ja. Vi kommer inte ifrån döden. Nej. Även om vi tror att vi kan träna oss in i den, eller äta oss rätt ur den, eller vinna över cancern. Den är ju där.
Ja.
Men alltså, vad skulle du säga rent generellt, alltså både vuxna, eller kanske framför allt vuxna, alltså vi som samhälle, är vi bra eller dåliga på att prata om sorg och döden? Alltså, hur uppfattar du det som forskare?
Jag uppfattar det som att vi det här är så himla knepigt, för jag tror att vi vill prata om det, men jag tror inte vi vet hur vi ska prata om det. Jag tror, det finns inga forum. Det finns inga rum. Jag tänker bara på förr i tiden, nu gör jag såna här citationstecken, förr i tiden, när man hade så sorgband på sin arm för att man var i sorg. Då markerade jag, om jag sitter här med er, att jag är i sorg nu. Och då fattar ni så här, här, hon är inte på topp, eller hon, här kanske vi bara ska skratta och ha lite kul och inte prata om död. Alltså, man får ett förhållningssätt. Men idag har vi, det finns ingenting här som markerar om du är i sorg exakt just nu. Jag har ingen aning. Alltså, och vi har inga rum att prata om det. Man tänker att kyrkan är ju den instans i samhället som kanske behandlar det här på bäst sätt. Sorggrupper bjuder in till existentiella samtal. Man behöver inte prata om döden och sorg bara på grund av en förlust man har varit med om. Man kan ju behöva prata om existentiella tankar och funderingar liksom bara med ett gäng. Men vi gör inte det. Och det är inte som att när vi har fest, vi bara, kvällens tema, prata om döden. Alltså, för att det är så jäkla jobbigt. Så vi gör ju inte det. Men jag tror att det finns ett intresse och nyfikenhet, för när jag berättar vad jag gör, då bara så får jag alla historier. Så det finns ju någonting i oss som kanske vill. Men vi har inga rum för det.
Nej.
Så intressant. Och att man också är så, alltså som du var inne på med Sofia, att så här, man är så rädd att göra fel. Alltså om liksom, alltså det har jag upplevt mycket när jag själv, ja men så jag förlorade min fasta, hon tog sitt liv 2016. Alltså jag kan ju känna ett sånt behov av att prata om det, att berätta om det för nya vänner. Och jag fattar ju att jag inte möts av den här tystnaden för att de, mina nya vänner är så otrevliga och odrägliga människor. Men jag märker ju så, nu blir de livrädda här. För så här, vad fan får jag fråga om det här? Och så kommer det någon som är så, som man märker är så, oj, den här personen kan fråga vad som helst. Det är det skönaste som finns. När de bara säger, okej, men hur var det sista tiden? Märkte du? Och man är så, tack för att du frågade.
Alltså, ja, men kanske också för att man är generellt typ rädd för tårar. Alltså när man väl gråter, det är väl liksom ändå det ultimata kvittot på att någon är ledsen och att det gör ont liksom. Och då, eller?
Brasklapp. Heter så. Jag vill bara kontra här. Att tårar inte alls är det ultimata beviset. Det är helt okej att sörja utan tårar. Och att det är faktiskt många som gör det, och många som är ganska oroliga, sörjer jag inte nu för att jag inte gråter. För att en del kan gråta, men en del kan inte gråta. Och då kan man nästan få panik över att det inte kommer några tårar. Precis. Eller har tårarna tagit slut? Är jag färdig nu? Så jag vill bara kasta in den lilla.
Ja, men jag tänkte mer i så, men varför man inte som kompis kanske tar upp då som men när din fasta hade tagit livet av sig, att så här, men okej, om jag ställer frågor här nu, och tänk om det ändå blir så att Ida nu börjar gråta fatta. Alltså då vet man inte som kompis hur man ska hantera de tårarna. Alltså man blir så rädd för den situationen. Mm. För att man har växt upp då med, eller jag gjorde det i alla fall, att så här, gråter man så visar man inte det. Alltså så om man blir ledsen så går man in i ett annat rum. Mm. Eller om man står och gråter någonstans och någon annan kommer in i rummet, då liksom typ skärper man till sig, torkar bort tårarna och bara så låtsas som ingenting. Mm. Så är jag liksom typ uppväxt. Mm. Eller det är så jag minns det. Mm. Och då är det kanske inte så konstigt heller att man inte vet hur man ska hantera döden. Alltså om man känner någon då som har förlorat någon. Och där man fattar att det finns sorg.
Ja, precis. Alltså jag fattar det. Jag är dock uppvuxen tvärtom. Men kan känna det ändå. Alltså så här, det var så, mamma och pappa kunde gråta. Pappa framförallt. Gud, han grät alltid. Höll jag på så här. Men var han ledsen grät han. Var det en sorglig film grät han. Och det fick jag alltid se. Men jag tänker, alltså jag kan ändå vara livrädd för det. Alltså att så här, jag kan ändå tänka att men det gör man inom familjen då. Mm. Alltså jag vet inte. Så här. Mm.
Men, och jag kan, även om jag forskar om döden och har jobbat på BUP i många år, alltså, så kan jag också känna när min väns pappa dog och hon börjar gråta. Bara, vad ska jag göra nu?
Ja.
Så det blir liksom, och då borde jag ju då vara experten på det här. Ja. Så att det är ju, jag tror att det är svårt att veta.
Mm.
Men det är precis som du sa, att din faster hade dött och att du vill berätta det för alla och det bästa bemötandet du kunde få var frågor.
Ja.
Hur kändes det? Hur gick det? Blablabla. Och det verkar ju som att det är det man vill ha. Liksom.
Ja.
Och orkar man inte, om man själv, om man själv är i sorg och, eller om man är den som ska dö kanske.
Ja.
Då, om man inte orkar svara på frågorna, om du berättar om din fasta och jag börjar direkt, gud vad det är, så här, och du bara nej, jag vill inte, då kan man bara okej.
Ja, precis.
Och så släpper vi det och så bara så här, vad, vill du göra något kul idag eller ska vi bara typ inte prata? Bara, nej, men jag skulle vilja gå på bio. Då går vi på bio.
Ja.
Alltså, det är inget konstigt, det är en helt vanlig konversation egentligen.
Mm.
Jag vet. Precis som att vi tröstar varann för något annat. Typ min kille gjorde slupa, jag kom här, nu har vi fest och träffa andra snygga karar.
Ja, alltså varför, där, är vi,
där kan vi ju kärlek och den typen av förlust kan vi prata om.
Men på här, ett helt annat
precis,
sätt.
Men förlusten liksom av en, ja, men när man dör och att det är definitivt.
Mm.
Då har vi svårt att möta det.
Mm.
Och till och med jag som då ska kunna det då.
Ja, men och till och med vi som har pratat ångest.
Ja, hur länge som
helst.
Ja, men hur ser det ut i övriga världen? Alltså hur är man kring döden om man bara, om man vidgar vyerna lite?
Jag kan inte jättemycket om det. Jag, det blir så när man spetsar in sig på ett område. Och jag tänker också framförallt i forskningen att man smalnar av så otroligt mycket. Så att jag är väldigt mycket här och nu. På ett annat jobb där jag jobbar med katastrofpsykiatri håller jag just nu på att titta lite på skolattacker och upplevelsen av det. Och då var det också bara så här, allting är från USA. Kanske att det är där det har hänt. Men då behövde jag liksom gå tillbaka till Finland för att kolla, för att de har liknande system. Så att jag blir lite, och det var därför jag menade med den här gamla döden, den moderna döden och den postmoderna döden, att det gäller här. Därför att jag liksom jag smalnar av så mycket för att hålla, så att jag vet inte, jag vågar inte uttala mig om man sörjer i andra delar av världen.
Nej, men det var, gud, det var, för jag, alltså, det var så sjukt, för jag tänkte på detta i morse, för då lyssnade jag på Filip och Fredriks podd, och då berättade Filip att han hade en kompis som var från Mexiko, och så var det en kusin till honom som hade blivit skjuten i en gängskjutning, och då hade familjen 3 dagar där han liksom låg i vardagsrummet, alltså den döda kroppen låg i vardagsrummet, och man fick komma dit och så här. Alltså i Sverige skulle, känns ju det otänkbart. Alltså det känns ju helt otänkbart. Alltså det är så här, det finns ju inte.
Nej.
Att liksom så här, men nu ska jag förbi för den döda kroppen ligger där. Alltså vi skulle ju tycka att det var makabert. Men där är det då en del av liksom kulturen.
Precis.
Så jag tänker att vi kan ju konstatera att det skiljer sig.
Ja, och det vet verkligen. Jag också. Jag vet bara inte exakt hur.
Nej.
Jag kan inte uttala mig.
Nej, vi är forskare. Ni är forskare. Vi kör lite magkänsla.
Ja, precis. Vi höftar lite.
Men det här tyckte vi var så intressant, för det var en lyssnare som skrev den här frågan. Upplever vi, eller om vi vet det här, upplever vi människors sorg på samma sätt eller skiljer det sig mycket?
Jag skulle säga att all sorg är individuell och processen är också individuell. Mm. Lite som vi pratade om tårar nyss när jag avbröt där. Nej, men alltså, så det måste man ha som utgångspunkt. Sen är det ändå så att vi upplever sorgen både, alltså känslomässigt, vi upplever den fysiskt, vi upplever den beteendemässigt, och där finns det ju såklart likheter, att man blir nedstämd, att man drar sig undan, att man kanske gråter, att man inte gråter. Men så där finns det ju liksom, och även på den liksom fysiska sidan, att man får ont i magen, man får huvudvärk, man blir trött i kroppen, man blir lättare sjuk för att det är ett stresspåslag i kroppen.
Mm.
Och så är det ju. Men sen när det händer och hur det yttrar sig och hur mycket det yttrar sig, det är liksom olika för alla. Och en del bara kapslar in sin sorg och pratar inte om den, och en del vill bara berätta för alla om hur det här var, för det är ett sätt för den att bearbeta. Mm. Så på det sättet är det ju olika liksom. Mm. Men jag ska ju ändå säga att det är ungefär samma kärnsymptom som vi har, sen är det bara att vi uttrycker det på olika sätt.
Mm.
Ältande och grubblande också, att vi håller på, man kan känna skuld och skam. Jag kunde ha gjort på ett annat sätt, kunde jag ha stoppat det, kunde jag ha kunde jag gjort något mer, jag borde ha varit där. Och sånt är ju liksom ändå gemensamt, men sen kanske det kommer i olika stadier och så. Men ja, och det är ju, vi vill ju gärna jämföra oss med andra, och det tycker jag ofta att jag får den frågan, så här, är min sorg normal? Ja, det vet inte jag, för vad är normalt? Och då hamnar jag i den här psykosociala aspekten, att i din värld, med det gäng du har runt dig, med ditt bagage, så är det här kanske helt normalt. Men det kanske hade varit helt onormalt för någon annan som har ett helt annat bagage, med helt andra människor runt sig. Så att det är en svår fråga. Vi har samma utgångsvärden, liksom, samma symptom, men det ger sig liksom i olika uttryck.
Ja, men för även om det såklart är väldigt individuellt, hur brukar en sorgprocess se ut, eller vad är det mer för symptom man faktiskt kan få?
Först är det ju någon slags chock. Alltså här finns det ju jättemånga olika teorier om det här, så att jag generaliserar lite hejvilt här nu. Men först är det någon slags chockfas, man bara, åh herregud, vad är det som har hänt? Det gör så ont i kroppen. Man bara,
det vet jag att någon skrev, hur kan det göra så ont?
Ja.
Alltså hur kan det kännas så mycket i hjärtat? Liksom?
Det är ju ett samma liksom, det är ju stresssystemet i kroppen som slår på.
Mm.
Det liksom sprutar adrenalin, kortisol. Alltså kroppen går igång. Och då kan man få fysiskt ont. Alltså i muskler, man spänner sig. Det är nerver som kickar igång. Och då får man ont. Tarmarna sätter igång. Mm. Det är liksom så här, ja, men som att ha ångest. Man bara, sätter magen igång. Det gör en i sorg också. Därför att du utsätts för någonting som är liksom fruktansvärt. Alltså i den här chockfasen. Och då gör det ont. Och liksom bara så här, kom tillbaka. Jag kommer aldrig få ta i dig igen. Mm. Alltså det är vidriga liksom upplevelser. Men vi går ju igenom det.
Mm.
Och vi kommer ju vidare liksom ur det där. Och då blir man mer nedstämd och liksom minnena kommer och går, tårarna kommer och går, helt plötsligt när man står på ICA och hör den där låten, så bara, nej, det är pappas låt. Och då bara kommer och ingen fattar någonting, varför sitter hon på huk och gråter vid frysdisken liksom. För det var sorgen, för då blir den lite mer att den så där fluktuerar, den är inte riktigt lika ihållande liksom. Och sen så börjar man sakta men säkert jobba sig framåt mot en ny framtid utan den här personen. Och det går. Och det gör jäkligt ont. Och då pendlar man mellan den där fasen av att det gör ont och man är liksom kvar i det smärtsamma. Och så pendlar man över till något slags, ja men det går ändå. Vi kommer vidare. Ja, men, och min pappa hade gillat det här. Alltså man tänker positiva minnen. Och nu hade pappa varit stolt. Och sen så pendlar man tillbaka till, den här låten kom igen på ICA. Vad ska jag göra? Och sen pendlar man. Och i den här pendlingen så sker bearbetningen. Så att man behöver vara i båda delarna. Man behöver känna den här smärtan för att gå vidare. Och man behöver våga tänka framåt för att gå vidare. Nu vet jag inte om jag svarade på frågan.
Jag tycker det är så fint att säga det, just att det är i den pendlingen som bearbetningen sker. Alltså jag tror att man generellt har en bild, eller jag är i alla fall så att bearbetningen är först när man har börjat så börja att acceptera saker och när man inte får de här dipparna igen när det gör så jävla ont. Men att det är en del av processen att liksom skjutsas tillbaka till den smärtan som det faktiskt är.
Och sen kanske den klingar av. Alltså det är liksom baby steps här. Man får ta en timme i taget först och pendla mellan. Och sen kanske det är en vecka i taget. Alltså man får tänka liksom, och plötsligt har det gått 3 månader. Och det är okej att jag är glad. Jag fick gå på den där festen och var glad ändå. Pappa hade ju velat det. Gud vad skönt. Och då blir det liksom en bekräftelse. Och så kommer den där låten på ICA. Och så bryter vi. Men då kanske det sker mer liksom, att det har längre tid mellan. Så pendlingen liksom
Resas
ut eller klingar av.
Men vi fick också en fråga som jag med tyckte var intressant att så här, hur vet man om man har fastnat i sorgeprocessen? Mm. Kan man fastna?
Mm. Det finns, nu lyssnade jag igår, för att gå på ett avsnitt om diagnosen, ni pratade om autismdiagnos.
Ja,
så nu bara, det finns en diagnos, känner jag så här. Oj, jag har tänkt hela morgonen här. Men det finns en diagnos som heter komplicerad sorg.
Okay.
När man fastnar i sorgen, när man inte kommer vidare. Och det är inte så vanligt, det är 10% som får det här ungefär, om man tittar över världen, liksom, eller i alla fall västvärlden. Och jag håller ju på mycket med forskning kring att förlora ett barn nu. Mm. Och de skattar mycket högre på komplicerad sorg. Att förlora ett barn, det ska man inte göra. Liksom. Det är så vi tänker.
Det är så fel bara.
Det är precis. Mm. Att man ska ju liksom, ett barn ska leva om sina föräldrar och inte dö innan. Och jag har tittat ganska mycket på kvinnor som har förlorat antingen under graviditeten eller under förlossningen eller första levnadsåret. Och de har väldigt höga värden på komplicerad sorg. Och komplicerad sorg är att man, det här är också olika då, vilken diagnosmanual man tar, men antingen är det ett halvår eller så är det ett år, där man liksom inte kommer vidare, där man fastnar i den här smärtan. Man ältar, man gräver ner sig, man kan inte släppa, alltså det finns ingenting att man gungar över till den där framtidstanken. Nej. Utan man är helt fast i det där. Hela livet handlar om den döda. Alltså man kan inte släppa. För de allra flesta så ger det sig, som vi sa, över några månader. Det är klart man pendlar mellan.
Ja,
det är
precis.
Helt okej. Okay. Mm. Men en del liksom fastnar i det där att det går inte att komma loss. Sorgen blir mitt liv. Det här är min identitet. Jag är fast här. Jag kommer inte ut. Och då kan man behöva hjälp. Och då finns det KBT-terapi för det, till exempel.
Mm. Mm.
Så det är liksom komplicerad sorg och det är en diagnos. Sorg i sig är ju inte en sjukdom.
Nej, precis.
Det är ju bara ett tillstånd.
Ja. en del av livet.
En del av livet, precis. Men det kan bli sjukligt och det är då om man fastnar. Så att, ja, man kan fastna i sin sorg. Mm. Men man kan få hjälp att komma ur.
En depression kan ju bli triggad av att det händer någonting som gör att man hamnar i en sorg och så blir det att man hamnar i en depression.
Mm.
Men hur ska man då veta att man bara är i sorgen eller att man faktiskt har liksom hamnat i en depression?
Ja, sorgen är ju liksom förknippad endast till förlusten.
Mm.
Man kan ju uppleva och tänka till samma symptom som en depression. Men en sorg har ju bara med liksom själva förlusten att göra. Du kan fortfarande gå på festen och ha kul.
Ja.
Du kan fortfarande orka springa ett maratonlopp. Du kan ju fortfarande orka prestera. Medan om du har en depression så slås du ju ut på fler fronter, så att säga.
Ja.
Just det.
Men sorgen är ju kopplad till den här förlusten. Och sen om det är ett dödsfall eller om det är en skilsmässa eller att man blir uppsagd från jobbet. För man kan ju ha sorg över olika typer av förluster.
Ja, verkligen.
Men så på, man får liksom försöka hålla det så. Sen är det klart att om man är så sjuk liksom, eller att man inte orkar någonting, då ska man ju såklart utreda om man har fallit ner i en depression.
Mm.
Men det är många som tror jag också kanske blandar ihop sorg och depression därför att det är en liknande symptombild.
Ja.
Men då får man försöka ha i huvudet att sorgen är kopplad till den här förlusten. En depression är liksom, den lamslår så mycket mer.
Ja,
alltså, nu vill jag inte förringa och förminska folk i sorg med att säga så. Men det är liksom, fokuset är ju förlusten.
Mm.
Och det är det som gör att man ältar, man längtar, man saknar, man gråter, man får ont i kroppen.
Mm.
Medan en depression beror på så många fler aspekter.
Ja. Mm. Men hur går man liksom vidare från sorg?
Ja, då måste man vara i den här pendlingen då.
Ja. Mm.
Man måste tillåta sig ha ont. Man måste prata med folk. Man måste berätta. Man måste prata kanske i sin familj om det är en familjemedlem som har dött. Man måste våga prata så att man förstår varandra. Så man förstår vart varandra står.
Ja.
För att vi tror ju att vi är tankeläsare. Eller vi tror att andra är tankeläsare. Ja. Kan förstå precis hur jag står. Exakt.
Vad står det till min panna? Precis. Att jag mår skit.
Exakt.
Precis. Och det är viktigt att man pratar om till exempel i en familj eller i ett kompisgäng eller sådär. Men vad behöver jag nu? Mm. Man kanske inte vet det och det är saker som förändras hela tiden. Så kommunikation är någonting som är levande. Liksom.
Ja.
Så det tror jag är himla viktigt. Och det säger ju forskningen också. Prata. Våga börja prata. Öppna upp liksom. Och sen kanske man behöver prata om något annat än just dödsfallet. Men man måste i alla fall närma sig, för det är lätt att man isolerar sig.
Mm.
Och så måste man våga tänka framåt. Att det kommer ett liv. Ja, och det var en jättehemskt tanke, jag släpper den. Och sen så, ja men det kommer att komma ett liv snart utan den här. Ja, och sen släpper vi den tanken. Och att man liksom får liksom, det är skitjobbigt och så blir man ledsen. Men det är det som håller det liksom.
Ah.
Man, jag tror man måste våga.
Och det är de här baby stepsen liksom.
Ja, små steg. Och att det är helt fine att vara ledsen. Och det är helt fint att ha kul. Jag tror inte att den döda personen kommer att vända och vrida på sig i sin död över att du går på fest.
Nej.
Men det är som att man kan känna skuld över att jag får inte ha kul.
Just det.
Men det är bra att ta en paus från sorgen. Och sen kan vi sörja och vara ledsna och vända och vrida på allt. Och sen måste ju det få bara vara en liten paus. Och sen kanske på den där festen så bryter man ihop ändå för att den där tröjan hade min mamma och nu orkar inte jag vara här mer. Ja, men då kom det. Berätta det då för någon.
Ja.
Alltså så här, kommunicera att nu, det är bara sorg, det menar jag inte, men det här är min sorg. Den ger sig uttryck nu. Och säga om man vet, säga vad man behöver. Och i stunden när man mår lite bättre, för det kommer ju stunden när man mår bättre, kan man skriva ner saker som man tänker är hjälpsamt när man är lite ledsen sen.
Ja.
När det är jobbigt. Typ, ja, men jag vet att jag... Eller så här, när jag börjar få de här gråtattackerna, då vill jag ha en kram. Eller då vill jag inte ha en kram. Då vill jag ha min hund. Eller då vill jag måla naglarna i rosa. Alltså, så här, för när man är glad är det lättare att komma på de här grejerna.
Exakt.
Men då glömmer man bort att göra det. För då glömmer man ju bort hur det känns. Och vad som är nere.
Ja, gör det.
Precis. Så kom ihåg det. Liksom, att göra en liten hjälplista. Och sen när man faller. Så bara, ja, just det, men jag har skrivit ner de här punkterna. Så bara, ta hjälp av det. Visa någon. Det här behöver jag nu.
Ja,
det kan vara svårt att veta vad man behöver när man är nere.
Ja.
Och till slut så kommer man ur det. Men jag tror på att prata. Jag tror på kommunikation. Jag tror på att berätta hur man mår. Och den som står bredvid får bara ha tålamod och lyssna. Och kanske också prata med någon annan. För det är tufft att stå bredvid någon som är i sorg.
Ja.
Det tär. Så att då får man kanske söka stöd själv vidare i sitt nätverk. Och, så får, och då kanske vi börjar prata om det.
Ja, precis.
Det finns liksom inga negativa konsekvenser av det.
Nej.
Men på tal om,
ett samtal.
Ja, men på tal om kommunikation så kan man se typ inom familjer eller så att det kanske uppstår konflikter just för att man inte är så bra på att fatta att folk inte kan läsa ens tankar och att man alltså att sorger ju är olika att man så här, varför gråter inte du, känner inte du lika mycket som mig eller för du gråter inte.
Nej, men alltså, det är ju vanligt och man kan också se att par i liksom en parrelation där den ena ska dö och inte den andra kan man ju se att de uppfattar det helt olika. Den här samtalsmetoden som jag pratade om lite som min avhandling handlar om, där är de två första samtalen att föräldrarna pratar med varandra, så den sjuka berättar sin historia från diagnos till idag. Och sen nästa samtal är att den friska föräldern berättar sin version från diagnos till idag.
Oh.
Så att föräldrarna får en gemensam grund.
Oh.
Och det är två samtal. Och det är som att det är bara bam. Alltså, jaha, så när ambulansen kom då kände du så.
Ja, precis.
Hade ingen aning.
Nej.
Alltså det är små saker som gör att man gentemot barnen sen, vi har en gemensam förståelse av vad som hände. Så att när barnen ställer frågan, ja men då när ambulansen kom, då vet föräldrarna vad deras upplevelse var. Så att det är egentligen, alltså man kan tänka så här, vi ska prata om livet, vad är meningen med livet och vad händer när man dör? Så här, ja, eller så ska man bara prata om de här små sakerna. Alltså de helt vardagliga händelserna. Hur upplevde du det här? Och så får man en gemensam bild. Och dessutom då när personen sen dör, då har man ju fått prata. Och då behöver man inte gå älta och grubbla lika mycket i alla fall kring hur den här personen upplevde den här situationen. För jag vet ju det nu. Jag har ju ändå pratat om det. Och barnen har fått lyssna på det här sen, så då har man ju också barnen som så här, ja men just det, ni var ju med, vi tänkte samma, vi hörde ju när pappa berättade det här. Och då har man, familjen får en gemensam berättelse. Och vi gjorde ju det här därför att vi ser att man i familjer inte pratar, har helt olika upplevelser av hur saker går till. Barn går omkring med en egen ångest. Jag gjorde en studie där jag tittade på, jag tror det var ungefär 50 barn, där vi kunde se att barn mellan 6 och 12 år inte vågar prata om hur de själva mår i sin familj när en förälder är svårt sjuk och inte vågar visa sina egna känslor för sina familjemedlemmar när en förälder är svårt sjuk. Och på frågan så här, vill du kunna visa känslor? Vill du kunna prata mer? Ja, allihop.
Oh,
och det är ju sånt tecken på vad som händer i den här lägenheten eller i den här villan eller liksom, vad är det som pågår. Jag tror på kommunikation och ja, det kanske blir lite bråk och man kanske inte tycker exakt lika, men det är ju på kort sikt. Men på lång sikt så bygger vi en gemensam historia. Och jag tror, nu testade vi det här på familjer, men jag tror lika gärna man kan göra det med sin kompisgrupp.
Ja, i alla relationer man har.
Ja, i alla relationer så måste man liksom kanske dela med sig lite grann av sina upplevelser och bara skapa ett forum för att prata om det här.
Ja.
Och jag vet inte vem som ska göra det. Och jag vet inte vart det ska vara.
Ja.
Ja. Men det är så, men precis. Och att också så att tillåta sig själv att så bara okej, det här samtalet är jobbigt för mig, men jag vill liksom försöka sätta ord, och jag vill, alltså, att också så här, nej, man behöver inte vara jättetydlig eller glasklar eller känna att så här, jag vet exakt vad jag ska säga. Nej. Men i alla fall att man liksom också återigen baby step.
Ja, precis. Alltså, och från båda håll, både den som är i sorg och den som sitter bredvid, båda två måste kunna vara öppna med ha, jag vet inte alls vad jag ska säga nu, och bara, dina tårar bara rinner ner och bara, jag vill du ha papper?
Alltså, ja,
det här känns så konstigt för mig, vad behöver du nu? Ja. Kanske man har gjort sin lilla lista, kan man
här har vi den.
Kram.
Ja, precis.
Men något också som vi fick fråga om och som jag kände var min fråga lite också är just det här kring döden och att känna dödsångest.
Ja.
Hur kan, alltså, hur kan man minska sin dödsångest? Eller liksom, ja, men hur, ja. Och som man har liksom både kanske för att så här, jag själv ska dö eller för att någon anhörig ska göra det.
Och det här tror jag vi är väldigt många som går runt med och inte pratar om. Och jag märker det när jag berättar om mitt jobb. Alltså bland mina vänner liksom. Och de bara, åh, sluta. Eller liksom min kille när jag sitter hemma. För att man kan bli lite... Jag blir lite förstörd i huvudet. Ja. Jag bara, det var 17 som dog i cancer, 14. Så sitter jag och säger det här högt, så har det varit corona. Och jag sitter och jobbar med det här. Ja. Och han är programmerare och inte ett dugg intresserad. Och han bara, du får sluta nu.
Ja.
Det här, för att han får dödsångest av mitt jobb.
Ja.
Så det här har jag tänkt ganska mycket på. Liksom. Men jag vill bara säga först att jag tror att det är bra att ha lite dödsångest.
Ja.
För att när vi till exempel korsar en bilväg.
Mm.
Då är det bra att vi känner så här, här kommer bilarna snabbt, jag backar för jag vill inte dö. Det är ju därför vi inte rusar rätt ut i vägen,
precis.
Eller hur? Sen är det bra med en liten nerv, jag rider, det är helt livsfarligt, en livsfarlig aktivitet, så då måste jag vara 100% skärpt, och det är ju för att om jag ramlar av så kan jag dö. Så att vi har ju hela tiden döden som någon slags ultimat punkt. Så en liten nerv är bra att ha. Tror man ska ha lite död, så man ska vara lite rädd för det.
Alltså,
annars vet jag inte vad vi skulle lita på.
Nej.
Det är galet, liksom.
Nej, men precis.
Men sen tar det ju över. Eller det är som med ångest gör, att ångest tar över. Och då blir det svårt. Och då, för mig har det i alla fall varit hjälpsamt att liksom läsa på, försöka förstå. Vi vet ju ingenting om döden, och det, jag tror att det är det som är det skrämmande. Det är någon typ av kontrollförlust. Det blir det mörkt, kommer jag tillbaka, luktar det illa, känner jag något, eller är det bara inget?
Och att det är så definitivt att så.
Ja, det är oåterkalleligt.
Ja, precis.
Och vi har inget annat sånt. Vi har ingenting att jämföra med.
Nej.
Alltså, vi kan ju försöka förstå den här getingen i fönstret och bara, kommer du tillbaka? Nej, det där kommer att bli jag. Alltså, det är klart att det väcker en ångest i oss. Alltså, det drar ju ihop sig även i mig när jag tänker på det, att det är slut. Så därför ägnar jag mitt liv åt att hantera det på det här sättet.
Ja, precis.
En övning som har hjälpt mig är att tänka, när jag ligger där och ska dö, för det, jag tänker inte att jag vill dö, eller jag tänker att jag vill ligga där och dö.
Ja.
Kanske på en hemmafest. Jättetråkigt för alla andra. Men jag tänker att jag vill ligga där.
Precis.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag också som... Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Och den här övningen gör jag med jämna mellanrum. Så här, jag föreställer mig själv att jag kommer att ligga där. Och vad vill jag då berätta för de som är i rummet att jag har gjort? Hur jag har mått? Men jag skrev den här. Jag disputerade ju. Ja, men jag red den här jättestora hästen i stallet fast jag är en superkort tjej. Och jag klarade det. Alltså, vad vill jag berätta från mitt liv?
Ja.
Och då blir det som att jag kommer in mer i livet här och nu. Så istället för att vara rädd för det jag inte har en jäkla aning om och som vi inte kan stoppa, och som det spelar ingen roll hur mycket energi vi lägger på döden för att den kommer att ske.
Ja.
Så kan jag hantera mitt liv här och nu. Och det är superflummigt. Carpe diem. Inte att jag, men alltså, men jag tror på det. Jag tror att vi måste jobba kanske lite mer med mindfulness. Var lite mer närvarande. Vart är jag? Här sitter jag i en studio och pratar om döden med de här två personerna jag har träffat. Kom ihåg det här, Rakel. Skriv upp det här i ditt minne. Och då blir jag i alla fall. Jag tycker det funkar bra för mig.
Ja.
Att så här, istället för att bara gå omkring och vara rädd för något jag inte kan kontrollera. Det här är också så himla typiskt vår moderna tid. Ja. Kontrollera det du kan då.
Ja, men, ja. Men ärligt. Ja.
Man behöver ju inte bli forskare i döden för att, så. Nej. Utan man kan ju bara tänka på sig själv där.
Ja. Eller, ja, men liksom, då, det känns ju mycket så. Alltså KBT. Eller så jag har jobbat mycket så i KBT. Alltså, ja. Här och nu, mindfulness. Alltså, ja.
Och jag tror att det finns något i det. Eller jag vet ju också att det finns något i det. För det är ju också, när man hamnar i komplicerad sorg så är det med KBT, vi kan knyta upp där det har låst sig.
Mm.
Och jag vet att KBT funkar för depression, och det funkar för ångest, och det funkar för stress.
Mm.
Så att vi behöver inte gå i terapi för att vi har dödsångest, förhoppningsvis. För att jag tror att vi alla har dödsångest.
Mm.
Och den är inte så, alltså, om den inte tar över hela ens liv, som man säger. Man är instängd och är helt isolerad. Men annars, man kan ju använda sig av element av det. Och jag gillar den där bilden av att se döden framför mig på, liksom, fram, alltså jag kan ju inte se döden, jag vet inte hur dödsögonblicket går till, men det sista då, hur ser det ut? Våga tänka den tanken, och vad vill jag då berätta för de som är där, att jag har gjort, hur har jag mått, hur var livet?
Precis.
För då kan jag göra något åt det idag.
Ja, exakt. Så exakt. Sant. Men vi fick en lite längre fråga också som vi gärna vill läsa. Jag har förlorat ett par nära släktingar i mitt liv, och fortfarande då och då än idag kan jag få gråtattacker för att sorgen fortfarande gör ont. Det som är jobbigast är att det inte bara är min sorg som ger utlopp under dessa attacker, utan det är mina anhöriga sorger också. Det känns som att jag bär min pappas sorg, min mammas sorg, andra anhöriga till de här släktingarna jag har förlorat. Jag tycker det är jobbigt att känna så mycket. Det är jobbigt att vara så känslosam. Det kan vara en låt som får alla känslor att välla över igen. Det är jobbigt att per automatik sätta mig in i andra sorger som späder på ångesten av att sörja. Finns det fler som är som jag? Jag tycker döden är jobbig och att sörja är så tungt. Vet inte om det här är normalt att få dessa gråt slash sorgattacker. De kommer 1-2 gånger per år.
Mm-hmm.
Är det här normalt?
Ja, jag önskar att jag kunde svara på det.
Ja.
Jag önskar att jag hade liksom, ibland önskar jag att jag hade ett mirakelpiller som jag kunde ge till alla så alla bara blev glada.
Mm.
För att det är så himla, när jag läste det här meddelandet så bara, det är som att jag bara vill liksom prata med den här personen. Men det kan jag inte.
Mm.
Så att jag får ta något mer generellt grepp på det. För att det är inte heller terapi liksom, idag. Men det jag tänker, det första är att gråtattacker är helt normalt. Det pratade vi om lite tidigare. Att gråten kan dyka upp när man minst anar det.
Mm.
Den kan vara helt överväldigande. Den kan vara ihållande. Man får inte stopp på den. Och det kan vara på ett seminarium i skolan. Jättejobbigt. Eller det kan vara på ICA.
Mm.
Liksom, och den bara kommer. Och man kan också inte ha några gråtattacker och känna varför gråter jag inte. Så att det är svårt att säga liksom, är det fler som är som jag, men jag skulle gissa på att det är många som är precis så här, att gråtattackerna kommer. Sen tänker jag på det där med att härbärgera andras känslor.
Mm.
Och det, där är vi ju också alla olika, men en del är ju mer att man liksom känner in andra människor, inte bara i sorg tänker jag nu, utan jag tänker överlag i liksom, samhället, att man är en person som är väldigt, liksom, man tar till sig av andras, man kanske också känner att folk är på en mer, eller att man, alltså man, det kan också vara åt andra hållet, att man känner liksom sig utsatt och ifrågasatt, men man kan också känna någon annans glädje och kärlek, att man blir, man tar till sig av andras känslor helt enkelt, medan andra är lite mer inte håller på sådär.
Mm.
Så det är svårt, för där är vi alla olika, men det jag skulle vilja liksom, om jag går till den här personen som jag inte ens vet hur den här personens familj ser ut, men det är ju, nämns ju en mamma och en pappa, va?
Mm.
Och att den här personen tar på sig mamma och pappas sorg, så tänker jag, gissa vad jag ska säga nu, prata med dem.
Ja. Jag tänkte också, det är just för att du var inne på det här innan, att det kan ju faktiskt vara så att mamman och pappan bär också på de här sorgerna, men eftersom ni inte har kommunicerat om det, så du tror att du behöver typ ta ansvar och sörja i deras skor också, för att eftersom ni inte pratar om det, så tror du att de inte sörjer.
Precis.
Men det gör de, fast på sitt sätt.
Exakt så tror jag. Och är man då en sån person som känner mycket, har lätt att känna in andra, så gör man nog det här per automatik. Jag kan tänka mig att det bara slår på. Och sen så vill man ta ett socialt ansvar och bara så här, liksom att man sörjer för alla, och man kanske känner att mamma inte sörjer ordentligt för att jag inte har en aning om hur hon sörjer, för vi har inte pratat om det. Så att här skulle jag vilja säga till den här personen att om hon pallar, eller hen pallar, så prata prata med familjen. Berätta det här. Alltså om man inte kan prata, visa meddelandet.
Ja.
Eller spela upp det här avsnittet.
Ja,
alltså, för att ibland kan det vara svårt att sätta orden själv. Men den här personen faktiskt printat ner det här. Så det finns ju.
Mm.
Visa bara upp det. Börja ett samtal på det sättet. För ibland kan det vara svårt att bara, hej, jag skulle vilja prata om den här jobbiga grejen.
Det var en grej.
Ja, precis. Och att så här... men på något sätt fånga tag i det här, för att jag tror att ni behöver prata om det, och jag tror att det skulle kunna hjälpa dig på vägen att prata om det. Bara berätta precis som det är, så tror jag ju att, och det kanske inte löser sig vid första samtalet, det kanske löser sig efter några samtal, och kanske mamma och pappa måste fråga lite, när händer det, hur känns det då, kan du säga till nästa gång det är, så att vi kan vara där. Men dela med sig av sorgen, tror jag.
Det tror jag med.
Ja, 100%.
Ja.
Men 10 000 kronors frågan, alltså hur lär man sig acceptera döden?
Jag får skriva en ny bok. Ja, det här var ett, hur man lär sig att acceptera döden. Ja, genom att leva livet. Att döden är där, du kan inte påverka den.
Nej, vi kan ju inte göra något åt den.
Nej, den ska ju ske. Alltså.
Ja, under tiden, vad har vi innan döden? Livet. Okej. Okay. Ja, då får jag väl göra det bästa. Alltså, det låter som att jag raljerar kanske. Men någonstans så är det hit jag landar, och det är det jag menar med att tänka på mig själv när jag ligger där och dör.
Exakt.
Och det behöver inte vara prestationer i det.
Nej.
Det behöver inte vara vad har jag gjort. Det kan också vara vad har jag mått. Eller ni var mina bästa kompisar. Vad kul vi har haft när
hur
vi
har
var
det här
på
varit?
Resan. Ja, hur har det varit?
Ja.
Vad vill jag minnas? Och för att ha något att minnas när man ligger där, så måste man göra det idag eller exakt. Nästa vecka. Men liksom, man vet ju inte när döden händer, så man får ändå jobba på lite.
Mm.
Och sen, ja, jag tycker också döden är skitläskig, så att jag har blivit fanatisk då istället. men vi kan inte reda ut den. Liksom. Vi kommer aldrig att få något svar. Så det är liksom egentligen, det spelar ingen roll hur mycket tid vi lägger ner på just döden. För att den är där. Och döendet, processen innan, alltså när man vet att man ska dö, då verkar det ju som att man först får väldigt mycket existentiell ångest, men sen kommer till någon slags closure.
Ja.
Att man kommer till en... man känner att men jag har levt ett liv, jag har kommit ikapp. Men vi behöver inte tänka den tanken idag, därför att vi har inte fått en diagnos än.
Nej.
Det kommer en tid för det. Om vi inte dör knall och fall på gatan, ja, på ett övergångsställe här. Mm. Men då behövde vi ju inte ens reflektera över det, för vi är ju döda.
Precis.
Ja, precis. Så på något sätt så här, okej, det låter jättekonstigt att jag säger att vi borde släppa det här med döden. För att det enda jag vill är att vi ska prata om det.
Ja.
Men jag tror kanske, ja, att försöka leva innan vi dör. Är mitt svar på 10 000 kronorsfrågan.
Ja.
Men då har vi flummigt.
Då har vi kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Jag tror att det som inspirerar mig, det är två saker skulle jag vilja säga. Det ena är kultur. Att lyssna på en bra låt, att läsa en bra dikt. Att jag kan känna mig drabbad när jag läser en bok. Jag går på teater och känner bara wow. Och det andra är mitt jobb. Och det är väl, jag jobbar jättemycket och jag tycker det är så kul. Och när jag analyserar intervjuer, när jag sitter med all den här datan och det bara är liksom, då kan jag liksom bli så här att det som pirrar i hela min kropp,
ja,
för att jag får berätta de här historierna. Jag har allt det här materialet och då blir jag inspirerad. Och då vill jag jobba ännu mer. Och då vill jag prata ännu mer.
Ja, ja, tack för att du mejlade oss.
Jag relaterade alltså verkligen alltså, till det. Ja.
Det här var så fint.
Ja, det var jättefint.
Ja,
tack snälla Rakel.
Tack för att jag fick komma.
Alltså jag är ju verkligen, jag har ju också växt upp med det att man inte, ja men dels så var inte jag med på alla begravningar.
Nej, inte jag heller.
När jag var liten. Och också att man inte liksom sa död, utan att man så, ja men jag har växt upp med det här med gått bort eller liksom somnat in. Har ni också själv sagt det? Alltså om jag har pratat med barn om döden, så säger inte jag heller, den är död. Och döden är en del av livet. Alltså.
Ja, alltså... Nej, jag vet inte heller. Alltså...
Men också just det här när man liksom känner någon som har... när man känner någon som har någon nära som har dött. Hur man då inte vet riktigt hur man ska hantera det.
Alltså, exakt. Så,
hur ska jag vara mot dig nu när din faster har dött?
Men visst var det intressant som vi sa, att man vet typ när någon blir dumpad.
Ja.
Alltså då är man så bra. Men alltså när någon har dött, men det är för att det känns så definitivt ju. Alltså när någon har dött, för man kan inte säga så här, men ni kanske springer på varandra.
Nej, precis. Alltså, det är så himla definitivt.
Jag tyckte
alltså,
det var
nu är det liksom en saknad som ska börja hanteras här som kommer finnas för evigt.
Ja, exakt. Men det var jättefint. Och det var så fint att vi fick med så många av era frågor också i det här.
Ja, tack till alla er som skickade frågor. De var superfina och relevanta för det här avsnittet. De. Alltså verkligen.
100%.
Och tusen tack Rakel för att du hörde av dig till oss och vi läste Ångestpodden just den här veckan. Det var så fint att ha med dig.
Ja, och jag tror att vi alla tänker på någon lite extra den här helgen som vi saknar eller har mist och tänder ett ljus. Mm. Och det är jättefint att få göra det, att få vara i den sorgen.
Ja, alltså det, jag tror man behöver vara det lite oftare än vad man tror. Liksom. Sen, som Rakel sa, man behöver absolut inte gråta.
Nej.
Man kan bara få vara i saknaden och sakna lite. Men saknad kan ju också vara fint.
Jätte.
Ja.
Jag kände mig lite mindre typ rädd ändå i det här samtalet. Jag fick inte ångest överhuvudtaget av det.
Nej. Men jag tror att mycket dödsångest handlar om att det är så alltså man kan ju inte ha kontroll över döden. Precis som Rakel sa, vi kan inte veta hur vi kommer dö.
Exakt.
Och det är väl det som gör det så obehagligt.
Men ingen kan heller veta och det kanske är lite tryggt.
Ja, precis. Det är samma skit för alla.
Ja, just det.
Ja, nu ska vi ut och leva livet då.
Ja, det är verkligen fram tills vi dör helt enkelt.
Ja, och fram tills i alla fall nästa torsdag när vi hör som vanligt igen.
Ja, för det gör vi.
Ja.
Okej.
Hej då!
Hej då!
Podplay.